Att det blir allvarligt men inte tungt. Både igår kväll och idag så har rubriken för mötet varit, det har varit watchman, alltså väktare. Det handlar om att, och det talar mycket om det igår, att stå på muren, att hålla utkik och titta efter faror. Och om det bara var det att se faror, då blir det varnande och det blir tungt. Men det var också worship, lovsång, tillbedjan. Och det handlar om att på samma gång se Gud, se Fadern. Och då försvinner det tunga. Vi behöver se farorna, men inte stanna upp där, utan vi måste se på vem vi tjänar och vem det är som står bakom oss. Och så var det tredje, det var warfare. Och det är för att vi stannar inte där heller och bara tittar och är glada för att han står Gud bakom oss, utan vi går ut. Det är någonting som ska komma och det är någonting som ska ske. Jag heter Mats Nordén, är till vardags pastor här i Citykyrkan, och det är som förmån att få jobba med Paul och Andreas. Och det är en förmån att stå här ikväll. Och jag är glad att den här som vi hade på förmiddagen, att den är borta. Ni vet, den här som Mark välte. Jag var lite orolig på eftermiddagen när jag förberett mig om jag skulle klara av att välta den. Så jag har kämpat med två bilder och... Jag gjorde det hela eftermiddagen. Det var medan Mark talade så växte ju det här bilden av att krossa Jordan, att gå över Jordan, att inta landet och lämna Mose tid och gå in i Josua tid. Och samtidigt som det här pågick så hade jag en annan bild som växte fram så här vid sidan om. Och det var en Mark i 20-årsåldern med långt hår. På en sån här Led Zeppelin konsert eller vad var det han sa, The Purple, ni vet, Smoke on the Water, och så trippade han fram med tamburinen så här, och det var jobbigt, och det blev inte bättre när de kom in med tamburinen här i lovsången. Det bara... Jag tror att det är ett allvarligt möte. Jag tror att Gud vill tala till oss, men det ska vara lätt och inte tungt. Vi ska göra så, jag sa igår att under hela konferensen så vill vi ju att ni är med och skapar det här. Så vi har några tilltal, några profetiska tilltal som vi ska få lyssna till. Jag tror att Pernilla, om du kommer fram först då, och delar det du har på ditt hjärta. Be, himmelske fader. Jag ber att du helig ande kommer och hjälper oss. Vi vill att det som är dina intentioner med det här mötet, att det är det som får komma. Vi har inget annat på vår agenda. Vi vill höra dig. Vi vill att du ska komma, ande av uppenbarelse. Gör så att vi ser vad vi ska vaka över. Att vi vet var vi ska gå. Och vi vet vem vi ska titta på. Vi bara lägger oss själva i dina händer. Vi säger kom, helig ande, kom. Amen. Pernilla från Göteborgskyrkan, gift med Christian. Varsågod.
Ja, jag tror att jag har fått ett ord ifrån Gud. Och det jag delar nu, det kanske liksom inte låter så bra eller liksom så härligt. Men jag tror att det är någonting som är väldigt bra och någonting som kan vara väldigt gott för oss. Så ta emot det. För en liten tid sedan så var vi med om det var en händelse som fick mig att väldigt allvarligt liksom se lite hur familjer eller församlingar liksom kommer in i otroliga prövningar, en otrolig kamp. Och jag kände att jag började be för egen del och kände liksom att Gud, hur kan vi, hur kan Christian och jag, hur kan vår församling stå raka, stå starka? Och jag upplevde att jag fick ett ord och jag fick en bild ifrån Herren. Och i morse så kände jag väl hur den helige ande liksom manade fram det, att vi ska dela det här. Och det är från Johannes 10:10. Och där står det så här: tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv, ja, liv i överflöd. Men det var egentligen den första delen som jag kände, den liksom bara åkte rakt in i hjärtat. Att tjuven, han har bara kommit för att stjäla, slakta och döda. Och jag såg liksom som ett stort köttstycke som är slaktat och som hängde på en krok. Och bara kände att det är så här att det finns två planer för dig och mig. Gud har en fantastisk plan, ett liv av hans liv i överflöd. Men det finns också en annan som har en annan tanke och en annan plan för ditt liv, för din familj och för din församling. Och jag tror när vi bygger familj, när vi kommer tillsammans, att liksom verkligen bära med det här att det kommer frestelser in i oss. Det kommer prövningar. Och då kan vi välja att antingen stå själva, att inte berätta för någon, att inte ta hjälp av någon. Och så kan vi faktiskt få se hur de saker liksom bara bryter ner det själ, det liv som Gud har tänkt. Och ibland känner jag så här, när jag har läst de här orden, eller så är det som att jag har liksom inte förstått riktigt vad det egentligen står. Han har inte kommit liksom för att såra oss, Satan. Han har inte kommit liksom för att ett sår någonstans. Han har kommit för att slakta oss. Det är hans tanke. Och jag kände bara att jag ville dela det här med dig. För att när du kommer i prövning, när du känner att det finns saker i ditt liv som kanske inte är riktigt rätt, det tror vi alla känner ibland. Det är saker vi kämpar med. Det kan vara frestelser och ibland kan det verka väldigt lite. Men om det får slå rot i våra liv så blir det förödande. Och jag skulle bara vilja uppmana dig och mig själv att ännu mer våga öppna ditt hjärta mot en vän, mot en i din familj. Bland oss tillsammans liksom, att våga be om hjälp. Våga be om förbön. Våga ta emot befrielse. Det kan kännas otroligt skämmigt och kanske väldigt, väldigt jobbigt. Men när man gör det så kan man uppleva att liksom det bara får bryta igenom. Det som är tungt, det som är jobbigt, det som vill stjäla, det får bara försvinna. Och då kan Guds liv, det kan få komma fram. Och så kan det få bli till en välsignelse för dig, för din familj och för det sammanhang som du står i.
Emma, var är dig någonstans? Kommer du också? Emma Nordén, min svägerska.
Jag fick ett ord igår och Gud talade till mig om det och jag tror att det gäller oss. Och jag skrev ner det. Jag läser från Romarbrevet, det 12:e kapitlet, vers 1 och 2. Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Gud vill inte bara ha våra ord och våra gärningar, utan han vill ha våra hjärtan. Han vill ha oss. Han vill att vi ska frambära oss själva som ett offer till honom. Han vill inte ha en del av oss, utan önskar att vi ger oss helt till honom. Det finns ett tryck ifrån världen att vi inte ska sticka ut. Att vi ska vara normala för att passa in. Inte bli för annorlunda. För att då kommer människor inte att lyssna på oss. I kristenheten finns det också strömningar som drar i den riktningen. Men det är inte vad Bibeln säger. Guds ord säger att vi inte ska anpassa oss efter den här världen. Gud vill att vi ska förnya vårt sinne genom hans ord och genom gemenskapen med honom. Då blir vi lika honom. Då kommer människorna lyssna på vad vi har att säga. För att hans kärlek och liv flödar genom oss. Om vi låter vårt sinne bli förnyat, så kan vi avgöra vad som är Guds vilja. Och då kan vi välja det som är gott, det som är välbehagligt och det som är fullkomligt. Amen.
Tack Emma. Magnus, du hade också. Magnus är också en av våra ledare här i kyrkan.
Vi var samlade i tisdags kväll till bön och samtal inför konferensen, några stycken. Och då kom här med en bild. Och jag såg en bro. Det finns en bro som leder över ett vatten. Det är en bro som är gammal. Och det var länge sedan någon gick över den. Men än så länge så bär den bron. Än så länge håller den. Den bron leder till en nästan igenvuxen trakt. Där fruktträd står i blom. I det meterhöga gräset. Där äppelträd och körsbärsblommor står byggnader som är nära förfall. Och jag hörde liksom Herrens röst som sa: vem vill gå? Vem vill gå över den här bron som leder in i de vildvuxna trakterna? För att ställa i ordning. För att restaurera byggnader. Så att fruktträd blir synliga. Så att byggnaden blir synlig. Vem vill gå?
Tackar dig Fader för att du talar till oss. Och vi vill gensvara. Vi vill gensvara på en gång. Vi vill inte att ditt ord ska falla platt till marken. Utan vi vill värdera det, och det är dyrbart för oss. Så tack att de här orden får finnas under hela kvällen. Vi ser en del nu, det är varning, det är förmaning, det är hjälp på vägen. Det finns ett allvar om att du vill komma med väckelse, liv, frukt, trädgårdar, byggnader. Men det finns också ett rop att tiden håller på att rinna ut. Bron håller fortfarande. Och jag ber att du ska vara uppenbara för oss. Att måla bilder och tala till oss. Vi ber om en profetisk ande. I Jesu namn. Amen. Jag ska läsa från andra krönikeboken. Det är ett ord som en god vän till mig delade med. Jag vet inte om det är ett par, tre år sedan. Men det är ett sånt här tillfälle när ett ord blev så levande och som inte släppte, utan det liksom bet sig fast och fanns kvar, och det födde tro i mitt hjärta, och det utifrån tron så födde det handlingar. Och det är min god vän Jan, och han är här ikväll, han sitter faktiskt där nere, så det var lite extra roligt att han dök upp. Men det står så här i andra krönikeboken kapitel 14 och vers 2. Står det om kung Asa. Och i först andra versen där så står det att Asa gjorde vad som var gott och rätt i Herren sin Guds ögon. Och mycket av det som vi har talat om och det som Dave delade igår om att vara väktare och veta vad vi ska göra och så vidare, ser jag i det här. Och sen står det att han avskaffade avgudaltarna och offerplatserna. Han krossade stenstoderna och högg ner aserapålarna. Han befallde judéerna att dyrka Herren, sina fäders Gud, och hålla lagen och buden. Han avskaffade offerplatserna och rökelsealtarna i alla städer i Juda. Under honom hade riket lugn och ro, och han byggde befästningsstäder i Juda medan det rådde lugn och ro i landet. Under dessa år var han aldrig i krig, eftersom Herren låtit honom få fred. Han sa till judarna: låt oss bygga upp dessa städer och förse dem med murar och tornportar och bommar. Poljon talade om: vi bygger en mur, och vi bygger ett tempel, och vi bygger Guds rike. Men så kommer det som jag vill betona när det står så här: landet är ännu i vår hand. Hoppet är inte ute. Det finns mycket i vårt land, och läser vi statistik och tittar vi, när jag säger land så menar jag hela Norden. Jag talar inte bara om Sverige, utan det finns mycket som skulle kunna göra oss uppgivna, tungsinta, och tänka vi får hålla i. Kanske jag kan ha kvar min tjänst och mitt jobb till pensionen och så. Och vi ser det när vi möter bröder och systrar och kring. Och det är så mycket församlingar som begravs hela tiden. Bara i Sverige, jag tittar på statistik här bara för någon vecka sedan. Och det, man kan bli deprimerad av det. Och då är det gott att höra att landet är ännu i vår hand. Och sen kommer det: vi har vänt oss till Herren, vår Gud. Vi har vänt oss till Herren vår Gud. Jag skulle önska att den här kvällen fick borra liksom in i oss. Att det fick föda fram beslut i oss. Att inte bara en individ här och där känner att jag har vänt mig till Herren. Landet är i min hand. Utan att det fick ske någonting i hela familjen. Hos oss alla. Där det fick växa upp någonting att vi bara vägrar. Den här bron ska inte rasa för att vi ska vara där och börja bygga. Amen. Vi har vänt oss till Herren vår Gud, och därför har han vänt sig till oss och låtit oss få fred på alla sidor. De byggde och allt gick de väl i händer. Amen. Dave talade igår om utifrån Jesaja 54 om att spänna ut tältlinor, och vi hade med oss papper hem, och jag hoppas att ni har fortsatt och läst det här som Dave delade med oss igår, som handlade väldigt mycket om att vara väktare på muren, att se farorna. Men att spänna ut tältlinorna, det handlar om ett ökat område, och vi har hört och vi har talat om att det är någonting nytt och det är en ny tid. Och jag är helt övertygad om att det är en ny tid i hela Norden. Jag är helt övertygad om att när Jesus tittar på Norden så ser han möjligheter. Han ser att det här kommer bli bra. Han blickar ner här ikväll och han ser människor, många människor, så att hjärtat hjärtan är öppna för honom. Och han känner, yes, vi kommer att ta det här. Det kommer att bli bra. Och det är det jag menar, det är det vi ska bära. Vi kan se hur det är, men sen måste vi bära hoppet, glädjen, tron på honom. Det är en ny tid. Det finns faror och det är viktigt att vi ser dem. Men det är en ny tid. Vi kan inte gå på som förut, för det är en ny tid. Det är något nytt som kommer. Jag känner så här. Det är en ny tid. Det är inte kört, men det är akut. Vi kan inte rulla på så här. Satt med några pastorer för några veckor sedan och vi talade om vad som våra församlingar och jag sa att vi hade tagit emot lite nya medlemmar och de tyckte det var fantastiskt och så här. Och så kände jag när jag satt där, för jag tänkte, ja men det är liksom det här, vad var det här oss? Det är liksom alldeles för lite. Ja men vet ni, om man börjar bara räkna lite matte, ungefär 130 000 människor i den här stan, om 60 skulle bli frälsta i år. Vi har inte den tiden på oss. Så att vi kan vara glada i det lilla som händer. Men det är akut. Vi måste se någonting helt annat. Och det handlar inte om dig och mig, men det handlar om våran Gud. Det handlar om honom. Så det är honom vi måste titta på. Det är där vi måste ha blicken. Och så måste vi göra precis det han säger till oss att göra. Och jag vill inte sända den här känslan av balansgång. Att oj, 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 ska vi komma över den här bron eller inte? Jag vill inte, det vill inte jag förmedla ikväll. Utan jag vill förmedla att det är ganska lätt att vandra med Jesus. Det är ganska enkelt att vandra med honom. När Jesus lämnade, bland det sista han sa, det var inte liksom någonting som man hade behövt gå 4 år liksom i teologisk utbildning. Eller blivit liksom beteendevetare eller någonting annat. För att förstå, det var ganska enkelt. Om du tror att du blir döpt så ska du bli frälst. Det har jag fattat hela tiden, ända sedan jag blev frälst. Det har liksom aldrig någon behövt förklara för mig. Men i Sverige idag så är det inte så lätt att säga det i många sammanhang. För då verkar man lite koko. Ja, 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 men du vet att det är ju inte så enkelt. Men det är så. De brukar säga att det här handlar inte om rymdforskning. Det är enkelt. Vi kan göra det här. Vi kan se det här landet förändrat. Jag vill trycka på en sak ikväll. Och det är så larvigt enkelt. Du vet när de säger att du ska tala ikväll, Mats. Då tänker man ju liksom, åh, fick de här 3 vena. Och nu måste man ju få till något riktigt bra här och riktigt smart. Och så där är min chans i livet. Domarna som sitter här och nej, jag känner inte alls så. Och, ja. och så bara när man liksom har gjort all sina egna grejer och staplar och sånt och så tänker man ska ta lite tid och be och så talar den helige ande. Så känner man där kan vi köra söndagsskolan på söndag och jag känner sån glädje i det. Jag ska vara så enkel ikväll, för det är enkelt. Det är inte komplicerat. Det är så enkelt. Men saker vill komma in. Det finns faror som vill komma in för att störa dig och mig. Och en av de farorna kan vara att vi tror att det är svårt. Men det är enkelt. Jag skulle vilja ta dig med till berättelsen i Lukas evangeliet 22 kapitel. Vi börjar och vi möter Petrus och den sista måltiden. Och Jesus talar om att en av dem som kommer att förneka honom och man kan se att Petrus han har inte så mycket självkännedom. Han är väldigt liksom säker på sig själv. Han är nästan liksom högmodig. Han är väldigt det här liksom. Det är ett skön attityd han har. Jag tror inte det var något fel i att ha den attityden. Jag tror vi behöver ha den så. Men ganska så snart kan man se att det här börjar tas av honom. Han har fortfarande kvar det när vi möter i vers 50 när soldaterna kommer och de ska ta Jesus till fånga. Och då vet vi så ett annat evangelium att det är Petrus som hugger örat av en av soldaterna. Och det är liksom, yes Petrus, jag gillar honom fortfarande. Liksom, initiativets man, han kliver fram, han hugger örat av en. Och även Jesus gillar inte det, men så bra. Men jag gillar attityden i det. Jag tror Jesus också gillade den attityden. Förstå, liksom, det var som upplagd. Jesus plockar upp örat och sätter tillbaka. Det måste vara ganska skönt för Jesus att göra det. Han vet att han har all makten i himmelen och på jorden. Men här är han ska offras. Han ska liksom böja sig ner och så vidare. Bara skönt att göra den där lilla handen. Sätta fast örat liksom. Klart och sen okej. Så. Och så här långt så är det liksom, det är en kanon story. Det är liksom, yes, det känns hur bra som helst. Men så kommer vi ner till vers 54. Det står, då grep de Jesus och förde honom till översteprästens hus. Petrus följde efter på avstånd. Och den där versen, för mig så hoppar den upp. Det är någonting som händer här mellan Petrus och Jesus. Det är någonting som kommer in, och från att Jesus och Petrus har varit nära varandra, vandrat tillsammans, så följer Petrus Jesus på avstånd. Och jag tror att det finns grundläggande två saker. Det här är bland det mest komplicerade jag kommer att säga ikväll. Två saker som vill komma in för att skapa ett avstånd mellan dig och Jesus. Och det ena är världslighet. Det var det Pernilla var inne mycket på. Det andra är religiositet. Två saker. Och ibland när vi hör ordet religiositet, vi lägger mycket olika saker i det. Någon tänker på sin uppväxt i liksom någon litet kapell på landet där man var tvungen att göra så och så, sjunga vissa psalmer och sådär. Någon annan tänker på lagiskhet, och det kan vara olika saker. Men jag skulle vilja säga att allting som liksom kommer in emellan dig och Jesus, allting som blir i vårt tjänande där man känner att utan den här prylen, utan lovsångsteamet, eller att utan så skulle det bli svårt för mig att vandra med dig Jesus och utföra det du vill att jag ska utföra. Där har det redan kommit in någonting. Saker som vill ta oss bort, komma in emellan, för att skapa ett avstånd mellan dig och mig. Och fortsätter man att läsa den här berättelsen, så vad som händer, det är ju att han följer efter på avstånd. Och vers 55 så står det, mitt på gården så tände de upp en eld och slog sig ner. Och Petrus satte sig mitt ibland dem, och en tjänsteflicka fick se honom vid elden. Och så kommer hon fram och så frågar hon honom om inte han var med Jesus. Och så förnekar han Jesus. Jag brukar nästan varje vecka fråga mig, när jag åker hem från jobbet eller när jag får en ledig stund, Mats, vad är det för eld du vill sätta dig vid? Vart är det du vill värma dig? Vart är det du vill hämta kraft? Och ibland kan det vara att jag bara längtar efter att komma hem och sätta mig framför tvn. Då är det farligt. För det är någonting som har tagit Jesu plats. Det är inget annat som ska värma mig. Det är inget annat som ska tillfredsställa mig. Det är inget annat som ska göra att jag mår bra. Nej, men det är väl inget fel att titta på tv. Nej, jag säger inte att det är fel att titta på tv. Men jag tror att det finns ett enormt allvar. Om du och jag vill inta landet, om du och jag vill gå med Jesus, så måste vi vara vakna för vad världen vill göra och vad det religiösa vill göra. Det finns så mycket världslighet i Norden. Och det finns så mycket religiositet i Norden. Och med de ögon jag ser, så ser jag att det blir bara värre och värre. Och jag känner att jag behöver bli noggrannare och noggrannare med mig själv. Är ni med mig? Det är väldigt enkelt där, jag vet det. Men jag tror att det är viktigt. Du vet, vi är skapta för att leva i gemenskap med Gud. Och jag brukar när jag möter människor, jag vet att alla som inte har mött Jesus, de har som ett svart hål på insidan som ropar efter Gud. Och det här svarta hålet, det försöker de att fylla med olika saker. Men jag har märkt det, att det inte bara de ofrälsta som kan ha ett svart hål. Efter ett tag när du och jag har varit frälsta, så börjar det även uppstå i våra liv. Vet, ibland kostar det på lite att vara nära Jesus. Och i den tid som vi lever i vårat land, så kan det ibland vara så som ledare att man får inte så mycket gratis. Jag hade ett seminarium med Gunilla på eftermiddagen och hon sa det. Hon pratade om fasta och bön. Och 40 dagars fasta och så vidare. Jag tänkte oj, det här kan inte svenskar höra. Nu var ju typ ledare. Och så sa hon så här, hon tyckte sånt här med tv-fast och annat, det var bara larv. Och så tänkte jag på när jag försöker att få in folk i fasta, då tycker jag de är jätteduktiga om de tv-fastar. Och så. Men jag tror det är så. Det finns ett pris att betala för att vara nära Jesus. Och det kostar på ibland. Och därför måste vi förstå, vi måste se att tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och förgöra. Men Jesus, hos honom finns det liv och liv och övernog. Dave sa om väktare, psalm 127. Om inte Herren bygger huset, så arbetar arbetarna förgäves. Det handlar om honom. Det handlar om att ha fokus på Jesus. Och det vet vi alla. Och det är så enkelt. Men jag vill bara säga så enkelt. Vi måste ha fokus på honom. Fokus på Jesus. Kan inte komma med någonting bättre? Nej, jag kommer inte att komma med någonting bättre ikväll. För det är det bästa. Det är det bästa jag kan säga ikväll. Fokus på Jesus. Det är där allting finns. Det är bara han som kan tillfredsställa allt vi behöver. Allt vi någonsin kommer att behöva finns i honom. Bara där, ingen annanstans. Du vet det här, om inte han har fått fyllt våra svarta hål. Hungern, törsten efter någonting. Det är då vi tycker att vi kan unna oss någonting. När jag blev frälst så slutade jag att lyssna på musik. Det var någon som sa att, och jag hade höll på med olika saker, så jag la av helt med musik. Och framförallt en viss sorts musik, samma musik som Mark gillar. Sen för någon månad sen bara så satt jag i bilen och jag brukar inte bry mig så mycket om musik. Så där. Sen jag blev frälst hade det varit liksom, jag gillar musik och så, men jag kan ha en Ulf Kristian skiva. Har jag en bil, jag brukar inte ha bilar så länge, men om jag har say, 8 månader, då kan den gå hela tiden. Och så byter jag bil, då tar jag med skivan och stoppar in den i nästa. Och ibland kan jag byta om jag ska åka upp till Arlanda och hämta någon talare så där. Tänker det är pinsamt, de var här för ett år sedan och då spelar jag Ulf Kristiansson och så gör jag det ett år senare. Men nu så hade tjejerna, för mina döttrar har tagit körkort och så de hade varit ute med bilen. De hade såklart liksom fått iväg den där Ulf Kristian skivan. Och så de hade ju något annat där, som någon plingeplong musik som jag inte ville lyssna på. Så det var radion på. Och då var det en kanal, jag tänkte inte på det, men liksom efter en stund, det tror jag heter Rockfavoriter eller någonting sånt här. Och efter en stund så känner jag bara, det här var schysst liksom. Och så var det liksom det var gamla Deep Purple-låtar. Jag kände liksom, så här. Och så tänkte jag sen när jag kom på, men vad sitter du här Mats och diggar Deep Purple? det brukar inte du göra. Men så tänkte jag så här att, ja men vadå, det där liksom, det är ju 25 år sedan. Jag menar, jag har ju gjort upp med det där. Klart jag kan lyssna på lite Deep Purple. Och det kunde jag säkert. Men när jag frågade Herren om jag skulle lyssna på Deep Purple, så sa han nej till mig. Om jag hade fortsatt då hade det kommit in emellan mig och Jesus. Och jag tror inget ont om The Purple. Det är ett jättehärligt band. Säkert. Så får inte liksom fördummelse nu om det var dina favoriter. Jag tror det finns en balans. Mark var inne och talade om en balans tidigare. Det finns en balans på det här området som vi behöver hålla för att han ska bli stor i våra liv, för att han ska skina i våra liv. Jag tror att världsligheten, vi behöver vara så nära honom. Han behöver upplysa våra ögon. Vi behöver se hela tiden. Vi behöver duscha bort allt det här smutsen som kommer vid oss varendaste dag. Vi behöver vara ivriga. Vi behöver hålla på med det. Vi behöver vara med Jesus länge, länge, länge. Du vet, om man är med någon som luktar lite illa, efter ett tag så känner man inte av det. Vet man förändras. Jag märker när jag har varit i Indien, när jag åker till Indien så tänker jag så här, nu ska jag köpa kläder. Då vet jag, måste köpa det liksom de första dagarna. Om jag har varit i Indien 2 veckor, då hittar jag jättefina kläder. Sen när jag kommer hem, då kommer, men hur kan jag köpa de här, grenen var här nere. Jag liksom förändrar mitt seende när jag tillsammans med alla andra hade grenen här där. Sen när jag kommer hem så tänker jag, men hur kunde jag tänka att jag skulle ha de här i Sverige. Man liksom, det är som att koka grodor, va. De känner inte av det. När jag kokar grodor. Ja, bra. Då behöver jag inte säga något mer om det. Då vet ni. Jag kände att det var klart i anden där. Lär min fru när hon gör så här. Då vet man att både hon och anden har fått nog. Det finns en balans som vi måste hålla. Jag ska berätta när vi var väldigt ung församling. Vi hade nöd för att nå syndarna. Och vi ropade till Gud. Och Gud gav oss en idé. Så vi öppnade ett litet café och serverade tacos. Och när de här människorna som hade hånat oss, som inte hade velat lyssnat, när vi hade gjort alla de här andra sakerna som vi var vana med och lärt oss, där, spela gitarr och predika och dela ut traktat och skylt med det gratis bulle i källaren och sådär. De var inte intresserade av det. Men vi hade bett och hade nöd för dem. Och så talade Gud till oss ett ord, tacos. Och vi startade en liten taco-restaurang. Och första kvällen vi hade den här uppe så kom det så mycket folk. Och under många, många år så hade vi en 300 ofrälsta ungdomar inne i våran taco-restaurang som var då var en kyrka. Varje fredag och lördag kväll. Jag kommer ihåg de första veckorna. Jag var så salig över att de liksom bara var där inne. Att de var med oss. Så det var liksom, för mig så var det nästan lika med att de hade blivit frälsta. Så efter 1 eller 2 veckor så fick liksom Gud knacka mig på axeln och säga att det här liksom, det är bara början. Det liksom finns fler steg att ta. Men jag tappade balansen i. De hade varit emot mig. Och så kom de in och tyckte vi hade fantastiskt tack. Och så tyckte vi jättetrevliga. Och varför gör ni det här? Och så vidare. Och vi var bara så saliga. Syndarna här. Åh, 300 ungdomar. Vi liksom, åh. Alltså. Och så landade det liksom att de skulle bli frälsta också. Och i såna här bra saker som kan hända så tror jag att det är lätt att tappa balansen. Jag har sett det här i många situationer. Och Gud säger att jag ska varna för en sak. Och jag tror att många av oss som har små församlingar kanske har startat för 4, 5, 10 år sedan. blivit lite utfrysta, inga har tyckt om er och så vidare. När tiden kommer när ni har gjort någonting bra och andra församlingar och ekumeniska rådet i staden eller så vidare bjuder in er. Hur många vet att ibland så är inte ekumenik lika med enhet? Jag har sett på många ekumeniska möten. Men längtan efter enheten, längtan efter, det tror jag är oerhört viktigt. Att vi längtar efter en enhet bland Guds folk. Men ibland så blir det fel, för vi kommer med den här längtan. Och helt rätt vad det är så kan det vara så att vi sitter i ett sammanhang som är väldigt religiöst. Nu är jag helt politiskt okorrekt. Men jag säger det som jag ska säga. Och då kan det vara så att man blir så glad. Så att på grund av det här att man har fått liksom relationen. Man har blivit godkänd. Man har fått acceptans. Så blir det viktigare än så mycket annat. Så att man blir liksom nersågad. Jag har varit med om, och jag brukar uppleva det så här själv, att om jag inte har varit nära Jesus så att jag är full av liv, så att jag skiner när jag kommer dit, så brukar jag efter en stund så brukar jag känna mig ungefär som en kastrerad hankatt. Så brukar jag känna mig. Jag blir liksom tandlös. Det är jättekonstigt. Hela Mats bara försvinner. Jag vet inte vad det är. Och det upplevde att Gud sa att jag skulle varna för det. Och då är det så att, precis som jag sa förut, varning, men det får inte bli tungt. Det får inte vara så att vi drar oss undan. Det är inte vad Jesus vill. Han vill inte att vi ska dra oss undan. Han vill inte att vi ska dra oss bort ifrån världen. Han vill inte att vi ska dra oss bort ifrån religiositet. Det kan ju vara min fru som är religiös. Ska jag dra mig bort ifrån henne då? Om jag blir religiös, ska hon dra sig bort ifrån mig då? Nej! Vi ska ju övervinna det. Vi ska ju ta områden. Det är vad Mark har talat om idag. Att vi ska ju ta det där. Men då måste vi ha varit med Jesus. Hans liv måste spruta i vårt liv. Hans liv måste lysa i oss och hos oss. Och det är krigsföring. Ibland så tänker vi att krigsföring, warfare, speciellt vi som kommer utifrån en tros bakgrund, då sätter vi det i ett fack, andlig krigsföring. Då ska vi be på ett visst sätt och så. Då står vi alla i en ring och så liksom kör vi på. Och det är jättebra, jag gör det alltid. Jag tycker det är bland det bästa jag har lärt mig. Det var liksom 80-talet. Du vet, demoner, de är livrädda när jag höjer rösten och börjar gå på sådär. Och dansar och ser ut som Ulf Ekman och liksom hela det här. Yes, jättebra. Så jag har ingenting emot det. Jag tror vi behöver skrika mera och hoppa på demoner och, ja, ni vet allt det där. Tror ni inte? Jo. Jag har blivit lite sofistikerad. Så säger man. Det var ett försök i alla fall. Jag tänkte jag kanske kan få in ett svårt ord här ikväll. Så jag hade en period där jag inte hoppade och skrek så mycket. Då skrev jag liksom lappar under skorna. Det var jättehärligt. Om djävulen hade stulit min cykel, då skrev jag under skorna så här: du ska få ge tillbaka ditt svin, skrev jag. Och så jag kunde vara jag kunde vara den mest religiösa sammanhang och det bara stod där. Det var ingen annan som visste, bara jag. Passa in ändå. Ibland så tänker vi så här, att om vi ska nå världen, då måste vi bli vi måste gå alla möjliga kurser och saker för att vi måste tala som dem, se ut som dem och så vidare. Det drabbade mig för några månader, snart ett år sedan, Och när jag skulle börja jobba med våra ungdomar och ungdomssamlingar på fredag, då kom såna där tankar till mig att, ja, men hur ska jag göra nu? Ska jag ha brallorna här nere och liksom prata deras språk och sådär. Hur jävlarna körde in med alla möjliga grejer. Tänk om jag hade kommit till första ungdomssamlingen liksom. Kalsingarna här uppe, brallorna här liksom. Det hade blivit en total flopp. Så jag gick dit precis som var med skjortan instoppad. Kan du tänka dig? Jag hade skjortan så här, instoppad. Det är liksom, jag upplevde att det skulle ju bara blivit helt fel om djävulen haft rätt. Det blev jättebra. Det blev jättebra. Jag gjorde ingenting annat än vad jag gör vanligtvis. Jag bara var mig själv och så. Det blev hur bra som helst. Nu har vi startat ett ungt lovsångsteam. Det är ingen är över. De är mellan 13 och 17 år allihopa. Gissa vem som är sångare. Ja. Ja. Och jag gör det med skjortan instoppad så här. Du vet, djävulen, han vill komma och säga att det är så svårt och det är så komplicerat och det är så märkvärdigt. Du vet, när jag blev frälst, jag påminner mig ofta om det här, när jag blev frälst, jag var i 20-årsåldern, 1986, jag tyckte om snabba bilar. Så större delen av mitt liv på den tiden, då var jag i garaget. Jag luktade olja, jag smakade olja, jag tänkte på sånt. Och så var det tjejer. Jag fattar inte hur det där funkar ihop, men det funkade jättebra. Och sen så lyssnade jag på hårdrocksmusik. Så jag var en långhårig hårdrockare. När jag skulle börja bli frälst, skulle börja bibelskolan, så fick jag klippa mig 3 gånger. Först klippte jag mig och tänkte, åh, ska jag ha så här kort hår? Och så gick det några veckor och så insåg jag att det är alldeles för långt fortfarande. Fick jag klippa mig igen. Och sen när jag väl kom till Livets ord så förstod jag att jag måste klippa mig en gång till. Så. Vet ni vad jag blev attraherad av? Jag blev attraherad av Ulf Ekman. Vet ni hur han såg ut på den tiden? Han hade svart kostym och vit skjorta och slips. Och så ett par röda såna här. Ni vet han ugglan på när man var liten, barnprogram. Ni vet den här Helge. Ugglan uppe på hon som fick lång näsa när hon sa något fel. Så såg han ut och gick på en scen och skrek och talade om frälsning och helig ande och talade tungor. Det attraherade mig. Det var så långt bort ifrån allting i min värld. Men det var äkta. Och Gud hade mött honom och han gjorde något. Det var det som attraherade mig. Vet ni, jag tänker på det. Jag känner, oj, jag skulle kunna ha skjortan hur mycket skjorta instoppad som helst. Det har ingen betydelse. Vi behöver inte vara som världen. Vi behöver inte prata som världen. Vi behöver inte vara någonting. Vi behöver vara annorlunda. Vi behöver vara som Jesus. Ett bra föredöme för det här med enhet och ekumenik, det är ju Fristaden, församlingen. Jag tror det ni har uppnått i Uddevalla, det som finns där, jag tror att det är otroligt dyrbart det ni har där. Jag tror att det har kostat jättemycket. Jag tror att Gud har använt den här olyckan som Håkan var med i. Så det finns en otrolig kostnad i det. Men ni har inte kompromissat någon gång. Och det tror jag vi ska lära oss av. Inte kompromissa. Stå där, fulla med liv, fulla med ljus. Köra på med det som vi vet är sant och riktigt. Kärleksfulla, omfamnande. Betala där det kostar. Gå en mil extra. Men inte kompromissa. Inte böja sig för lögn. Jesus är sanning. Mitt föredöme är det. Ett stort föredöme för oss alla. Vi behöver titta på det. Våran undervisning, våran predikan. När nya människor kommer. Det finns någonting i Bibeln som heter trons grunder. Kommer ni ihåg det? 70-80-talet höll vi på med. med trons grunder. Omvändelse från döda gärningar. Vem pratar om sånt idag? Det är nästan liksom det självmord och gör det. Säger demonen alltså. De religiösa säger så. Världen säger så. Det är samma källa. Djävulen säger så. Det kan vi inte prata om. Paulus kommer in i Hebreerbrevet 6. Och slutet där så kommer han. Eller det är 6 och första versen. Så säger han så här. Låt oss därför inte uppehålla oss vid det man först får lära sig om Kristus. Utan att gå vidare till det som är avsett för vuxna. Vi kan inte börja om med grunderna. Omvändelsen från döda gärningar, tro på Gud och läran om dop och handpåläggning, om de dödas uppståndelse och en evig dom. I Sverige idag så skulle inte Paulus säga så att ni behöver inte börja om. Utan i Sverige idag så behöver vi börja om med det här. Ett av sakerna som vi skulle tala om, och mens jag var inne på ett annat spår vad jag skulle predika om i kväll och tänkte på det här med lovsång. Så för mig så är lovsång, vittnande, predikan och bön, det är raketvapen in i motståndsrörelsen. Och i den här världen, ibland så, det är en ny tid, men ibland så tror vi att det är som förr. Men det är en ny tid. Vi har inte som kristna den liksom maktpositionen som vi har haft tidigare. Det finns inte längre, utan det är vi är gerillasoldater som springer omkring. Och vi måste anpassa oss till den tid som nu är. Och det är bara Jesus som kan lära dig och mig. Det är bara han som kan vägleda dig och mig. Det är därför som vi måste vara nära honom hela tiden. Bli fulla av ljus och liv och vägledning. Vara väktare på muren. Han talar till oss. Vi gör vad han säger. Det här grundläggande, enkla. Det är det vi ska hålla på med. När vi skjuter våra raketer emot fiende hären och motståndsrörelsen, så tror jag att många gånger idag så vi har bra raketer. Och det kan vara liksom sättet, det kan vara stilen, vi är duktiga på allt det. Men sen när de väl har slått ner och det ska säga bang och få verkan, då finns det ingenting där. För det finns ingen uppenbarelse, det finns ingen kraft i liksom själva bomben. Det är bara tomt. Vi håller på att resa upp en hel generation som det vi kallade på 80-talet och 60-talet när Mark spelade tamburin och det var 50-talet. Det som var liksom lovsångsnätter och så vidare. Nej, för min del så spelade det liksom det här ytterst spelade ingen roll. Det var liksom en kille med gitarr i källaren någonstans. Och så kanske liksom en öppen spis. Och så sjung man och prisar Jesus hela natten. Försök att göra det idag. Idag så håller vi på, en hel ung generation växer upp och vi tänker, om vi har det häftigaste, bästa soundet, liksom allt ska vara precis som världen, då kanske de kommer på oss istället för att gå på bio. Liksom, låt det vara bara så häftigt som möjligt och så gratis. Gratis, bion kostar, men om vi har det gratis så kanske de kommer. Så håller vi på, föder upp en hel generation som bara konsumerar, de producerar ingenting. Det är de här raketerna, de är så tomma liksom. De slår ner som, du vet när det är nyårsafton och man får blompinnar som kommer på taket när de har smält raketer. Så kan våran lovsång bli om det inte bär med sig en uppenbarelse, om det inte talar om Gud, om det inte liksom har det. Tillbaka till grunderna. Våga predika trons grunder. Bättring från döda gärningar. Omvändelse. Hebreerbrevet 19:14 säger att det resulterar i att tjäna den levande guden. Det är så långt ifrån konsumtion och konsumtion som det bara kan bli. Tro på Gud. Vilken Gud? För någon månad sedan, det var, vet du, det var när Monica fyllde år. Det var sista april. Första april menar jag. Då tänkte jag att jag ska överraska henne lite grann och tänkte att vi ska åka till ett sånt här spa-hotell. vet du? När man bara kollar på spa-hotell så... Alltså det är så mycket skräp där ute. Det var omöjligt att hitta ett svenskt spa-hotell som inte var buddhistiskt. Överallt så var det så mycket okkultism. Så jag tänkte, jag åker upp till Färna. Färna herrgård liksom. Surahammar, Färna liksom. Det kan inte finnas... Liksom, kan jag inte hitta ett liksom, buddhister i Färna, mitt ute i skogen. Det finns varg och björn där. Min pappa och mamma har stuga där uppe. Det är liksom, det är som att komma till Norrland. Så kliver vi in i den här badanläggningen. Då står det en buddha-staty på sidan med två ljus. Det var jag redan där, så jag var ju tvungen liksom ta auktoritet över läget och bara säga strunta väl in där buddha-statyn och tala om vem som var herre där och så vidare. Så hade vi jätteskönt och vi badade där, brydde oss inte om buddha för 5 öre. Men sen ingick det en sån här massage. Och då började hon att knåda mig på ryggen och sådär. Och så sa hon att Det finns liksom grejer här som inte går, som jag kan inte knåda bort det här, utan du skulle behöva komma tillbaka här om 2 veckor och sen komma tillbaka igen och så sa hon. Men så sa hon att jag vet en som kan fixa det här på en gång. Jaha, så ja, det låter ju jättebra. Så, tror du på handpåläggning? Ja, jag tror att jag tror på handpåläggning. För jag hade berättat för henne när jag jobbar med att jag jobbar i kyrkan och så. Jag tror att jag tror på handpåläggning. Så jag tänkte, hon är ju frälst den här tjejen. Det här blir ju hur bra som helst. Ja, men sa hon, då finns det en energimassör i Västerås. Jaha, sa jag. Men hur går det till, sa jag. Jo, men alltså, man lägger ju händerna på. Ja, men sa jag, var kommer kraften ifrån? Jaha, sa hon, det har jag... Ja, du tänker så, sa hon. Alltså, jag känner mig lite tveksam, sa jag, om du inte vet. Det är Sverige. På Färna herrgård. Så kör de med handpåläggning. Men vi som Guds församling, vi törs inte prata om det i ekumeniska rådet eller i liksom var vi nu är någonstans. För det är inte rumsrent på många platser i Sverige idag. Vi behöver inta det. Vi behöver tillbaka till det här. Uppenbarelse. Alltså, det dödas uppståndelse och en evig dom. Det är inte lätt i Sverige idag. Men det är grunderna, det är trons grunder. Det är det här vi ska vara fulla av. Det är det här vi ska skjuta iväg. Jag hade en jättelivlig diskussion här om veckan. För att jag pratade med en kristen broder och vi pratade just om det här. Men han sa att alla finns i Guds familj. Och Gud är far till alla. Det är bara det att en del är lite långt borta. Det är politiskt, kyrkopolitiskt korrekt att säga i många sammanhang idag. Det är klart att ingen är utanför. Utan Gud är ju far till alla. Det är bara att en del är lite långt borta. Så vi behöver bara försöka få dem lite närmare. Som vi gör någonting riktigt bra, så vi har liksom gratis tårta och gratis konsert och så vidare, då kan de komma lite närmare. Men när Jesus talar om det, han talar till och med om fariserna som var de mest religiösa som fanns, som gjorde allt de kunde för att hålla lagen och så vidare. Då säger han att ni har djävulen till fadern, säger Jesus. Ja, vem vill säga det i Sverige idag? Ja, men ska man säga det i Sverige idag? då behöver man lysa innan, kan jag säga. Jag menar, då behöver människor se Gud i mig och säga: Mats, vad har du att säga för någonting? Jag hungrar efter det du har. Vad vill du säga? Ja, ni är djävulen till fader. Det skulle jag kunna tänka mig. Ja, nu börjar min fru bli orolig. Tänker hon, vad ska det här ta vägen, säger hon. Ja, jag ska gå ner för landning. Någonting som berörde mig otroligt starkt, det var, jag vet inte om det är ett halvår sedan eller kanske, ja, någonting sånt. Och det var när Andreas och Annette hade fått reda på Annettes bröstcancer. Och det var inget bra läge att få bröstcancer då, för de har precis, Andreas, han sa upp sitt jobb och startade en egen firma och startade församling samtidigt och sådär. Han gjorde inte, jag tror inte om det hade gått till någon sån här rådgivare att de hade sagt att du skulle göra det du hade gjort då. Och så träffade Andreas och så pratade vi. Och så säger Andreas så här: det är nu det kommer märkas om jag har byggt på Helleberget eller inte. När han sa det, jag bara kände klippan i honom. Det är nu det kommer att märkas. Det var inte en förtvivlad liten Andreas, utan han visste att han hade byggt sitt liv på Guds ord. Och när han sa det till mig, så kände jag, tänk att jag får vara Andreas vän. Tänk att jag får stå med honom. Det är sådana vi behöver vara. Vi har byggt vårt liv på Guds ord. Vi vet. Det är nu det ska märkas. Låt dem skjuta. Låt det komma bara. Vad imponerande det. Jag ska avsluta läsa några bibelversar som handlar om att vi ska lysa som ljus. Jag börjar Matteus 5:16. Jag läser dem ganska snabbt så att jag kommer inte att vänta på prasslet. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himmelen. Vi ska inte dra oss undan, vi ska lysa där vi är. Andra Korinthierbrevet 4:6. Till Gud som sade: ljus ska lysa ur mörkret, har lyst upp mitt hjärta för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Det händer någonting när du ser in i Jesu ögon. Det händer någonting när han blir levande för dig. Det är då vi skiner som ljus. Det är då vi kan gå in på de mest mörka ställena som Mark talar om. Det är där vi ska vara, för det är där vi ska förändra. Men vi kan bara göra det om vi lyser, om vi skiner, om vi har varit tillsammans med honom, om klippan finns, om ordet finns i oss. Det här är andlig krigföring. Matteus 13:43. Då ska de rättfärdiga lysa som solen i sin faders rike. Hör du som har öron. Filipperbrevet 2:15. Så att ni blir oförvitliga och rena, Guds fläckfria barn, mitt i ett ont och fördärvat släkte, där ni lyser som stjärnor på himmelen. Uppenbarelseboken 12:11. De har besegrat honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbördsord. De älskade inte sitt liv mer än att de kunde gå i döden. När vi är tillsammans med Jesus är det dynamit. Jag menar, vi vet hur vi umgås med honom i bönen, i ordet och så vidare. Men det är dynamit. Med dynamit på insidan, då kan vi gnistra, då kan vi lysa. Vi kan se farorna, men vi drar oss inte undan. Vi har blicken på honom och så intar vi landet. ska lämna över till Andreas. Jag vet inte om du vill att lovsångarna kommer fram.
Jag känner så här, vi behöver gensvara på det här. Eller hur? Men bara för att inte liksom nu ska göra, utan vi, låt oss bara lyssna in anden. Hur ska vi gensvara? Ska vi göra det? Ta tid inför honom, så frågar vi här hur vi ska gensvara. Vi bara tar lite tid. Det är inte om performance. Det här